Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. BioOil finns att köpa på apotek och på Lens, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, BioOil!
Hej kära lyssnare, hoppas att du mår toppen. Här kommer Vattnet går med mig, Nina Campioni. Och vet ni, för första gången i poddens femåriga historia så ska vi köra en repris. Vad knasigt kanske många kan tycka, men samtidigt vad knasigt att vi inte gjort det tidigare. För det är ju nämligen så att varje dag kommer det nya personer som är gravida och som inte hört podden tidigare. Och då kanske går miste om de där riktiga guldkornen. Och dessutom så får jag ofta mejl från er lyssnare som säger att ni hört många av avsnitten flera gånger om. Och att ni njuter av dem lika mycket första gången som den tredje. Och herregud, om det är något jag blir glad över så är det kanske just det att få höra. Så tack för det. Så därför tänker jag att jag plockar ut några riktiga favoriter från historien och sänder en repris då och då. Och först ut är favoriten, programledaren och poddaren Britta Zachary. Jag vet att ni är så många som blivit hjälpta av det här avsnittet med Britta där hon berättar om sin första förlossning. Och jag vill därför att så många som möjligt ska få höra det här avsnittet. Så därför kommer det här igen med Brittas grymma andningstips till er. Och jag hoppas så att ni ska gilla det.
Hur planerad var Essa?
Ja, men Essa var både och planerad. Alltså, först blev jag gravid och då var jag inte alls planerat. Alltså, så här, vi vet alla hur barn blir till. Men jag hade nog inte trott att det skulle gå så snabbt eller liksom prick då. Jag skulle precis göra ett tv-program och tänkte så här, nej. Och det är så vidrigt att jag tänkte så. Men sen så hann jag ju såklart liksom bli peppad. Och så när jag blev gravid så var vi på resa på Sri Lanka och skulle surfa. Och då tänkte jag så här, jag som skulle liksom bara njuta av att surfa. Och så började jag bara må illa och det luktar fisk överallt och så här. Men sen i vecka 11-12 så fick jag missfall. Och det tycker jag är viktigt att prata om. För jag tycker att det är viktigt att säga att missfall hände. För jag kände så här, va? Missfall får väl ingen? Mm. Och så visade sig, när jag berättade om det, att alla runt omkring mig bara, nej men jag fick missfall. Första graviditeten, det var missfall och hej och hå. Det var liksom som att då kom de fram.
Alla, ja,
alltså. Nej men jag tror att för mig var det liksom skämsigt att jag inte klarade av liksom att bära det här barnet. Och jag tänkte att jag aldrig skulle kunna bli gravid igen. Mm. Jag tänkte inte på alla som har barn som sa till mig att de hade fått missfall, utan jag tänkte på att jag skulle min sambo få missfall på missfall. Det var ju min första graviditet och det är ju jättelarvigt att tänka så egentligen. Och det är vanligt med missfall och jag tycker det är viktigt, som det är någon som lyssnar som inte har barn än, så vill jag bara säga att missfall är liksom supervanligt.
Mm. Men det är ju också naturligt att man blir rädd för det där, att man inte ska kunna få barn.
Ja.
Det är ju inte så konstigt.
Nej, men precis. Och det är ju väldigt konkret. Alltså det är så jobbigt när man bara känner hur det var ett liv och sen är det inte ett liv. Det är ju en deppig grej, men man får ju påminna sig själv om också att kroppen är så himla smart och fiffig så den gör sig av med det där som inte hade blivit något bra liv. Mm. Men det är ju smärtsamt. Otroligt. Och jag var ju deppig. Alltså på riktigt deppig. Jag var liksom rekordledsen i 2 veckor. Mm. Alltså så ledsen har jag nog aldrig varit. Och jag sörjde det som liksom sörjen död typ. Och sen så skulle jag börja filma mitt liksom tv-program Flickvän på försök. Och det var ju liksom, ja men det var väl bra tror jag, att jag fick kasta mig in i något som krävde mitt fokus. Så att jag kom ur, alltså jag tillät mig själv att sörja ordentligt och sen så började jag jobba. Då så fick jag ju rådet att man ska vänta typ ett par månader innan man blir gravid igen. Och det var ju ungefär det det tog.
Mm.
Och så då var hon ju extremt efterlängtad. Alltså, när jag, men det blir ju lite annorlunda. Det blir lite mindre dramatiskt då när man gör ett gravtest och det är positivt. För jag vågade ju inte ropa hurra. Utan det var som att jag så här, kröp in till Kalle. Han låg och sov och så kröp in till honom. Och så sa jag att jag var gravid igen. Och så typ, låg vi och hånglade lite och var liksom glada. Men vi vågade ju inte riktigt ta ut någon glädje. Och det är lite synd att bli snuvad på det där liksom, yes-känslan. Men jag tror också att det är en så extremt normal reaktion. Det är så här, vi hade det där och det blev så sorgligt. Så nu vågar vi inte riktigt vara lika glada.
Nej, men det är ju väldigt förståeligt. Men jag måste också bara fråga, just i och med att du sa att att folk kröp fram efterhand att de hade fått missfall. Tyckte du det var jobbigt att berätta när du hade fått missfall?
Ja, det tyckte jag.
Mm.
De här som berättade för mig, det var ju för att jag sa till dem att jag hade fått missfall.
Mm.
Och sen så hade jag hade 2 kompisar som jag visste om hade fått ganska sena missfall. För att då hade de berättat det för mig när det hände. Mm. Men i övrigt så visste jag ingen. Så jag pratade ju med dem, men sen när jag började prata med andra så kom det fram. Och jag tyckte att det var jobbigt, så att när jag berättade för folk som jag liksom, ja, vad ska man säga, när jag började berätta det lite mer så här casual, typ så här, by the way, jag har fått missfall. Det var ju när jag var långt inne i graviditeten med Essa. Och det var ju, alltså det var kanske vecka 20 någonting, alltså när hon började sparka, som jag verkligen vågade tro att så här, det kommer komma en bebis.
Mm.
Och det är ju så himla sorgligt. Alltså det är så sorgligt. Men jag vet inte hur det hade kunnat vara annorlunda. Men min barnmorska sa till och med det. För att jag, liksom när jag var där. Och man är ju inte där så ofta i början av graviditeten. Så jag, liksom, jag så här, frågade henne. Jag bara, tror du att det kommer bli en bebis? Mm. Och hon bara, det måste du ställa in den på.
Men jag, inte för att jag har ju inte varit med om ett missfall och jag kan ju inte föreställa mig hur det är rent känslomässigt och hela den processen. Men jag kände ju lite samma sak när jag var gravid, alltså ända fram tills det blev sparkar och man verkligen fysiskt märkte också på kroppen att den började växa och hela det där, så hade jag ju jättesvårt och jag var jättenervös varje gång man skulle gå på ultraljud, som jag kände ju ingenting och man...
Nej.
Jag tror inte det finns någonting där inne. Blir det verkligen något då?
Men hej. Alltså, ja, nu börjar jag vakna. Nej, men alltså, så här, hur skulle man egentligen kunna fatta fatta det.
Nej.
Alltså hur ska man kunna greppa att så här, du kommer skapa en person i din kropp? Och hur ska man kunna ta det för sant? Det är ju ganska konstigt.
Det är helt overkligt, hela processen. Det är därför vi behöver den här podden som man kan förklara att det verkligen händer. Varför får man missfall?
Ja, någon 100% förklaring har vi väl inte, men det finns ju säkert flera anledningar. Den vanligaste anledningen, framförallt i tidigt missfall, alltså före vecka 11-12 där någonstans före det. Och tidigare så är det väl att det är någonting som är fel på fostret, så att säga, att det är någon form av missbildning. Så att det är naturens eget sätt att lösa det problemet. Så. Och det är det absolut vanligaste. Man säger väl att ungefär att 30% av ungefär av alla graviditeter någonstans där, så att det blir missfall. Och nu är vi mycket mer medvetna om det eftersom vi är så på hugget. Det räcker ju nästan att man inte har gått en dag över sin mens, så vet man att man är gravid. Tidigare så tog det längre tid och då tänkte man kanske inte på att det var mer än försenad mens eller så.
Varför är det så tyst om missfall med tanke på att det är relativt vanligt då?
Om jag ska vara lite så här ironisk, ska jag säga att det här med att bli med barn har ju med sex att göra. Så man kanske inte ska prata så himla mycket om det, hej och så. Så att jag tror att det är en av anledningarna till att kanske att det är så. Nu tror jag att det har hänt lite mer, att vi är lite mer frigjorda än så. Men jag tror att när man frågar kvinnor så är det först, så finns det en stor sorg som man kanske inte vill ta upp inför vem som helst i det här. Och sen tror jag också att vissa kvinnor som uppfattar som någon form av misslyckande, och det tar man inte heller upp allting. För allting ska ju vara lycka och man ska vara glad och alltihopa. Så att det kan kännas som att man har skuldkänslor för det hela och så vidare.
Hur var din graviditet sen då?
Min graviditet var toppen.
Vad gött!
Men alltså, jag älskade att vara gravid. Alltså, det var ju vidrigt. I början så mådde jag väldigt illa. Alltså, men det var ju, givet då den här historien, så tyckte jag ju att det var skönt egentligen att jag mådde dåligt. För att det är ju ändå ett kvitto på att det händer något i kroppen. Sen så är det ju inte så härligt att må så här dåligt. Jag tog väldigt hårt psykiskt på att vara så hämmad av mitt illamående. Alltså jag är van att prestera mycket. Och när man mår illa hela tiden så kan man inte riktigt göra det. Så att jag tyckte det var skitjobbigt. Och liksom jobbigt att Kalle inte kunde förstå. Alltså han förstod väl jättebra. Eller han var liksom jättebra på att påminna mig om att så här, du ska inte känna att du ska ha samma kapacitet som vanligt. Men jag kände ju det. Vilket jag liksom projicerade på honom. Mm. Otroligt. Men jag var inte mitt härligaste jag. Mest inåt. Liksom. Mm. Men det slutade ju som över en natt typ i vecka 13. Och sen så har jag bara mått jättebra. Jag har njutit av den här. Alltså jag har väl haft liksom en riktigt god dos oxytocin, liksom bara myshormon rakt igenom hela graviditeten.
Gud vad härligt.
Ja, det har verkligen, alltså det har varit så himla härligt. Och jag har njutit av att alltså känna det där att kroppen förändras. Att det är att separera min bild av min kropp. Mm. Alltså att jag kan ha liksom en vanlig kropp och sen har jag en gravid kropp. Jag har liksom inte, alltså jag har liksom bara embraced kroppen på ett helt nytt sätt. Jag har nog aldrig tyckt så mycket om min kropp som när jag var gravid.
Det här är helt fantastiskt att höra. Jag tycker också hur smart tänk det här med att man faktiskt kan separera sina olika kroppar istället för att vara ledsen över att min kropp inom situationstecken förstörs eller alltså att man verkligen ser det så, det tror jag är jättenyttigt.
Ja, alltså för mig har det varit det. Jag är liksom, som tror jag väldigt, väldigt många andra tjejer har haft kroppsnojor. Och jag har aldrig varit så befriad från dem som under graviditeten. Och faktiskt efteråt också. Alltså jag känner så här, ja det skulle ju vara, alltså jag tycker att det är kul att jag kan ha kläder som jag hade innan. Det är kanske mindre så här, hurra, att det väller över lite över kanten på jeansen och sånt där. Men det är liksom inget jag varken hinner bry mig eller vill bry mig om det. Det är liksom bara så här prick när man knäpper jeansen och bara, oj då. Och innan så tyckte jag nog till och med att det var så här, gud vad deppigt, och bara totalt så här tappa med lusten att vilja vara fin eller någonting sånt där. Men det är ju liksom något så mycket finare att vilja, alltså man blir väl finare på insidan, antar jag. Alltså på det sättet att man är så hängiven någon annan, så att ens eget är så himla skitsamma. Alltså gå med kräks på kläderna och bara... whatever.
Exakt.
För att hon har det bra eller hon sover och, eller att man bara får gosa liksom.
Ja, man har ju varken tid eller ork att bry sig om så här små saker. Det, alltså, som innan kändes så mega mega viktigt.
Ja.
Jag känner igen mig exakt det där du säger. Det är jättebefriande.
Och jag tänker också liksom, nojan i graviditeten är väl också en sån där sak som att det är en lite, alltså det är ju lite så här typ befogat eller vad man ska säga, men det är också lite så här bara för att vi har tid, vi har möjlighet att fundera på det där, för vi behöver inte tänka så här, oj, kommer jag ha mat att äta imorgon, eller kommer jag behöva så här fly mitt land, alltså fatta, alltså gud, fatta de som liksom packar in sig själv och sina spädbarn på en så här båt över Medelhavet, eller som är gravida. Den stämningen vi har liksom inte, vi har ett annat utrymme för oro, och det är ju så fint också på något sätt att man bryr sig så mycket om barnet inne i kroppen som man inte ens känner än, som bara är som en liten kidneyböna på ett ultraljud. Men det var så, jag tyckte det var kul att vara gravid. Jag trodde att jag skulle träna jättemycket, det gjorde jag inte. Alltså jag gjorde väldigt mycket väsen om när jag tränade. Jag tror liksom att folk ser mig som en tränande person.
Jag är på Facebook och sånt.
Nej, men alltså jag så här instagrammade typ de två gånger jag tränade under graviditeten. Nej, men det kanske blev väl några fler. Men det jag tyckte var bäst var nog... ja, men det var ganska skönt att styrketräna ordentligt. De gånger jag fick till att göra det. Men jag tyckte också väldigt mycket om gravidyoga. Vilket jag gjorde exakt 2 gånger. Och jag önskar att jag gjorde fler. Eftersom jag köpte 10 kort. Kaching! Men jag hoppas att man får utnyttja det sen på något sätt. Nej, men alltså det var så bra för avslappningen och andningen och sådär. Men sen de sista månaderna, alltså de sista 3 månaderna, så sov jag ju värdelöst.
Och du gjorde
alltså,
det?
Ja, usch vad jag sov dåligt. Men jag har inte varit så störd av... dålig sömn. Alltså jag kan klara mig på ganska lite. Vissa är ju sådär och måste ha sin sovmorgon och måste liksom... Är du en sovperson?
Jag älskar ju att sova, men...
Ja, ja, men om jag säger
nej,
så.
Jag behöver precis. Men jag klarar mig på ganska lite. Alltså jag är funktionsduglig.
Ja, jag förstår.
Även med lite sömn.
Ja, men så jag, alltså det var mer att jag bara led av att det gjorde så ont i kroppen. Liksom, när man ligger och stökar. Alltså, när jag fick liksom be Kalle och så här putta över mig på andra sidan. Och var också lite sur över att jag inte kom på det tidigare, att jag kunde be honom, för att det var så himla jobbigt att vända sig. Men så, alltså, tips till dig som är långt in i din graviditet. Alltså, jag har en sån här amningskudde att ha mellan benen. Det var det bästa. Och jag har typ inte använt den sen jag har börjat amma, utan jag använder den som mest att sova med. Så himla bra. Skönt.
Ja, faktiskt. Det är fan med att Frida Farman också tipsar om.
Ja,
den
okay.
långa korven.
Precis. Mycket härligt.
Väldigt smart. Men jag kommer ihåg att vi pratade lite mot slutet, när du kanske till och med... gick över tiden, eller hur det nu var. Att du var ju ganska aktiv och vi fick grejer med saker hemma. Och...
ja, just det. Ja, nej, jag, jo, men jag fick en sån här lite intensiv liksom boa-period på slutet. Jag höll på och målade skåp och liksom sådär. Och jag stod faktiskt och skruvade skötbordet när jag började få verkar. Fast jag fattade inte att det var verkar då. Jag vet inte vad jag trodde. Det kändes som att jag fick håll.
Ja.
Jag sa det till någon annan som kände igen det där. Att så här, det var väl inte en verk i sig, men alltså att det blev som en känsla i kroppen något. Blev annorlunda. Och det roliga är att jag de typ 2 nätterna innan var de första nätterna jag fick sova riktigt gott. Och då kände jag så här, jag bara, nu kanske det är något på gång. Ja. För att det var, alltså hur smart i kroppen? Den bara... nu ska vi vila upp dig lite, för nu händer grejer. Och det härliga är ju att jag gick inte alls över tiden, utan det var på natten till due days.
Så var det ju.
Som verkarna började.
Det är helt otroligt.
Ja, det är så larvigt. Och jag ber om ursäkt om det är någon som blir provocerad av min liksom otroligt så här härliga... Bara, allt är så toppen och på jobbet går också jättebra.
Och snygga jag också.
Ja, exakt. Varsågoda världen. Nej, men det är faktiskt så. Att det går att ha en underbar graviditet. Och jag var ju inställd på, herregud, alltså det trodde jag ju absolut, att jag skulle gå över tiden jättemycket. Och jag försökte ju få barnmorskan att säga när barnet skulle gå. Alltså så här, ja men typ, vad tror du? När kommer? Och då sa hon, alltså det vanligaste att gå över tiden 3-4 dagar. Mm. Och så sa hon också, kolla med din mamma, för det brukar oftast... var lite likt.
Just det.
Och då berättade min mamma att hon hade gått över tiden 10 dagar med min storebror. Och hon hade också gjort en hinsvepning som inte funkade.
Mm.
Så att det var så här, jag bara, okej. Okay.
Ja, men jag kommer ihåg att du var lite så här, jag vill ju, vi ska ju snart fira påsk och jag vill ju liksom exakt. Inte hålla på och föda då.
Ja, exakt, jag ville ha min bebis till påsk. Jag älskar påsken. Och jag ville inte ligga på förlossningen då. Självklart så prioriterar jag ju ett friskt barn framför alla mina egna grejer alla gånger. Men om man fick önska. Men så då började jag känna något så här konstigt på kvällen när jag höll på att skruva det där himla skötbordet som jag hade kommit på kanske kunde vara bra att ha. Och sen så på natten så vaknade jag av att jag trodde att vattnet gick.
Mm.
Jag låg sjukt nog lite så här framstupa sidoläge, kommer alltså så konstigt, jag vet inte varför, men så var det som att det kändes som att jag typ verkligen, alltså jag typ kissade ner sängen liksom. Så jag så här tassade upp, klockan var så här vid typ 2:30 på natten, och så ringde jag till BB, för det är också den där stressen nu som är säkert du som lyssnar också känner till, att så här, kommer jag få plats på BB som det råder i Stockholm. Så jag var ju ganska snabb och så här, okej, har vattnet gått, och vill jag liksom, jag vill, det är som att man vill så här safea sin plats, eller såklart. I alla fall att de ska ha koll på att så här, okej, hon kan vara på gång. Och då var det ju såklart värsta förhöret kring så här, om vattnet verkligen hade gått. Och det här är lite pinsamt att säga, för det var som att det var ganska tydligt på hon som jag pratade med, att hon tyckte nog att hon bara, var inte bara en riklig flytning. Hon bara, de kan vara väldigt rikliga. Och jag bara, ja, inte vet jag liksom. Jag bara, det kändes verkligen som att hela sängen, alltså, och sen så hade jag ju gått, jag hade ju också gått och satt mig på toa och liksom försökt så här känna lite, alltså det ska ju vara liksom lite rosa färgat och sådär. Och jag tyckte att det var det. Men ja, hur som helst så är det ju så att de vill ju undersöka en. Om det är så att vattnet har gått så vill de ju i så fall boka tid för en igångsättning inom 72 timmar eller vad det är. Så då sa vi att vi skulle höras. Jo, och så frågade hon om jag hade verkar.
Mm.
Och jag bara nej. Och då sa vi att vi skulle höras, jag skulle komma in vid 7-tiden på morgonen.
Hade Essa fixerat sig? Och sådär, och
ja, bara, hon var fixerad sen typ 3-4 veckor. Alltså hon hade varit ganska länge. Just det, det är sådana saker man glömmer bort. Det hade ju varit en grej liksom för mig, att jag bara, hon är redo att köra.
Ja.
Nej, men, och då så skulle jag komma in vid typ 7-tiden på morgonen, sa vi. Så jag skulle liksom hinna innan morgontrafiken, tänkte jag. För det är också ett issue i Stockholm.
Mm.
Då när jag la på så fick jag en värk. Och jag bara, intressant. Men jag ringde inte och sa det, utan jag bara liksom gick och la mig. Och sen så märkte jag faktiskt, alltså på min hund. Jag vaknade nog till, alltså jag tror jag sov lite så här halvdåligt. Men jag märkte på min hund så här att det är något med mig. Alltså hon blev väldigt så här orolig. Och då tänkte jag så här,
gud vad coolt.
Jag har nog ganska mycket verkar nu. Fast jag sov. Alltså jag sov mig igenom, alltså jag sov ju inte bra eftersom jag registrerade där att hunden är konstig, jag verkar. Och sen på morgonen så klockade jag dem till att jag hade en verk var tionde minut.
Mm.
Och så då när jag åkte in, då ska vi se, då bad jag Kalle släppa av mig. för han skulle så här skjutsa Glenn, hans son som han har, som är 10, snart 11. Skulle han skjutsa till skolan och sådär, och jag bara, men släpp av mig liksom, det här kommer ta lång tid, alltså jag tänkte ju så här, det här kommer ju, alltså jag kommer kanske bli igångsatt om 3 dygn, men det kommer inte liksom sätta igång en förlossning.
Men hur ont hade du då liksom, verkmässigt, kunde du ändå?
Ja, alltså det var, ja, hur ska jag förklara den, alltså jag var ju väldigt funktionsduglig, absolut, alltså det var som att jag fick alltså jättejobbig mensvärk, men inte så där förlamande, inte så att jag höll på och så här funderade på hur jag skulle liksom klara mig, utan jag sa ju åt Kalle att släppa av mig. Precis. Och att jag ensam skulle gå dit upp och, så sen när jag kom in där då, på Södra BB, rest in peace, så fick jag sitta med en sån där CTG-grej och bara, ja, det är det medicinska CTG-grej. Och så fick jag sitta med det. Och då så tyckte de, alltså du ser mig också så här, verkarna på den. Och så tyckte de att, jag vet inte, jag, alltså där vill man ju som ha lite bekräftelse att det är så här riktiga verkar eller så här. Men, och då var barnmorskan som tog hand om mig då, hon var så här, hon bara, ja men det här, det är liksom, det är väldigt försiktigt och det är liksom, det är ingen, det är ingen så här akut läge eller vad man ska säga. Och jag bara, men alltså jag kan ju inte gå så här i en vecka, eller? Och hon bara, jo, det kan. Alltså så taskigt svar. För det, alltså, hon hade ju kunnat säga så här, ja det är inte så vanligt, men det skulle kunna. Aha, utan hon bara så här, jo, du kan gå så här en vecka.
Kanske punkt. Två.
Ja, exakt. Och sen så fick jag träffa en läkare. Och det här var ändå, jag fick vänta ganska länge på en läkare för det. Ja, det kan man förstå, de har saker att göra. Och så skulle de kolla då om vattnet hade gått. Och då, de var liksom lite osäkra. Okay. Och de vill inte gå in och peta för mycket heller. För att om de petar hål på hinnorna, då måste man ju alltså, bli igångsatt. Och de vill ju heller att det blir liksom som en naturlig. Det är all respekt för det, det tycker jag är toppen. Men så de var lite så här, lite osäkert.
Och så här, varför var de osäkra på det då?
Nej, men de kunde inte se ordentligt. Alltså, det kan vara så att, alltså, det kan vara så här, om vattnet går, som jag fattar, alltså nu kanske det är någon liksom barnmorska som lyssnar som blir förbannad, men som jag fattade det, så är det så här, vattnet kan gå och sen kan barnets huvud täppa till. Så att det liksom inte rinner något vatten, för det kollar de ju efter så här, rinner. För precis. Om det går så rinner det ju hela tiden. Det är inte som att splash och sen är det slut, utan det bildas ju nytt. Så det rinner hela tiden. Och då kan det täppas till av huvudet, och då ser de liksom inte riktigt någonting, och de ville liksom inte hålla på för mycket. Så de var så här, förmodligen inte, men vi kan inte säga något säkert, så vi får liksom avvakta lite grann och se hur det blir så här.
Den så kallade CTG-grejen, vad är det för något egentligen?
Ja, CTG-grejen, det, om vi riktigt tar bokstäverna i ordning, så står det för cardio, som står för hjärta, toco för tryck och grafi för som skrivare. Och det är ju då att när man ska föda barn, det är den vanligaste anledningen då när man kommer in till förlossningen, så kopplar man en ultraljudsdosa vanligtvis som mäter barnets hjärtfrekvens per minut. Och sedan så kopplar man en dosa till då som visar hur ofta verkarna kommer och lite grann hur kraftiga de är. Och så grafi står för skrivare, så får man det utskrivet nu på en dataskärm. Och på det viset så kan vi då avgöra hur mår barnet när värken kommer. För att när värken kommer så kan man säga att det är en form av stress för barnet. Och så ser man då hur kan barnet hantera det. Och där kan man se då om till exempel om navelsträngen kommer i kläm på något sätt. Hur moderkakan fungerar och hur trycket på barnets huvud är de delarna. Och se hur, att barnet tar bra.
Hur kan man inte veta om vattnet har gått eller inte?
Ja, det här är den eviga frågan. Vi vet ju att ungefär 15% av kvinnor startar sitt förlossningsarbete med att vattnet går. Och en del så är det ju ingen tvekan alls. Precis då, jag var med en födsel idag och hon, det var ju solklart när hon ringde till mig 3 på natt. Vattnet hade gått, för det var sjöblött i hela sängen. Så. För det finns ju här när det kommer att sippra lite grann. Och då kan det ju vara svårare att avgöra det hela. Generellt så kan vi säga att om vattnet går så ska det sippra lite grann hela tiden. Inte att det kommer som en liten dusch och sen är det helt torrt. det är väl. Och sen får man titta på färgen lite grann, för ibland så kan det vara svårt och att man kissar på sig lite grann så här på slutet. Så det kan vara en av anledningarna, men då ser man på färgen att det är gult, så kan man titta på. Sedan så är det så att slemproppen också kan lösas upp. Och då blir det ungefär som att man, det kan bli ganska ordentligt blött i trosan. Så. Så att det här med olika anledningar, men jag tycker att ändå att det ska komma, även om det inte rinner hela tiden, så att det kommer stötvis, att det sen blir helt torrt emellan. Då man ska aldrig se andra, men sannolikheten är väldigt liten. Så att det bästa är, går vattnet, man tror att det är så, så sätt på en binda och ha den ganska länge och så ser man om det kommer mer. Titta på färgen, för klart fostervatten som vi säger, då ser det ut som vanligt vattenlänsvatten med vita flagor i. Är det grönfärgat, då kan det vara att barnet har bajsat i magen. Så att då är det tveklöst ingenting. Sen kan man faktiskt lukta på den. Och hur luktar nu fostervatten? Ja, som barnmorska ska säga så att, ja, som spermievätska ungefär. Så att, vet du inte hur det luktar, så kan du testa och se så att du vet när det är dags.
Och det här var klockan 9-ish på morgonen. Av någon anledning så var Kalle i ett läge där han kunde skjutsa hem mig igen. Alltså, så här, vi bor ganska nära SÖS och han jobbar också ganska nära SÖS. Mm. Så att det var lite så här. Han bara, men jag skjutsar hem dig. Och så skulle han filma sista dagen på sitt tv-program Gympaläraren. Och då så tyckte vi ju att det var lite kul att de hade schemalagt så här en film idag, ändå på due date. Mm. Men så här, ja, men man går ju alltid över tiden, så det är såklart. Så då så sa jag att han fick skjutsa hem mig och sen åka och filma. Och då när han plockade upp mig, då hade han hade rökt på jobbet. Det gör han liksom bara när han är nervös. Så han var ju liksom lite mer psykiskt att det skulle hända något. Mm. Och jag var så här, men gud, har du rökt? Ja, nej, men det här kan ta jättelång tid. Och sen när vi satt där i bilen, det är en biltur på kanske 10 minuter. Mm. Då var det som att Kalle bara, fast alltså, nu kommer dina verkar jättetätt. Okay. Och då märkte han ju på mig. Alltså jag var ju tvungen att pausa i samtal och sådär. Men jag bara, nej, åk och jobba. Och så släppte han av mig hemma. Och så gick jag in. Och då hade jag så här på BB, det här, jag hade köpt en morotskaka som jag var väldigt sugen på att äta. Så jag går in där, så här, vaggar in med min lilla morotskaka. Och då är det ändå så pass att verkarna kommer så att jag kan liksom inte äta den här morotskakan.
Du bara ser den, jag bara vill.
Alltså det är så knäckande. Det är så här, den är där. Men jag blir så jag blir avbruten hela tiden. Ja. Och då är det som att jag bara, vänta nu, jag måste klocka de här verkarna. Och då har jag 3-4 verkar på 10 minuter. Mm. Så då ringer jag, inte Kalle, utan jag ringer BB och bara, hallå? Jo, det är jag igen. Och så, alltså jag hade ju varit där för typ 20 minuter sedan. Mm. Jag bara, tja. Jo, nu kommer de så här. Och då, så den här klassiken att medan vi pratar så får jag ju liksom ta en verk. Mm. Medan jag pratar med henne så jag liksom väser mig igenom. Och hon bara, oj, du ska nog ringa hem din man. Jag bara, okej. Okay. Så du ringer hem Kalle. Och så sa hon så här, men liksom stanna hemma så länge det känns bra. Mm. Men det verkar ju ändå som att det liksom är på gång någonting här. Och då ringer jag Kalle. Och då kommer han fort som tusan. Och så tappar han upp ett bad åt mig. För det var också en sån grej, alltså förutom morotskakan, som jag sörjde så att jag inte kunde äta. Det är så konstigt, man tänker så här, men vadå, du får 3-4 minuters paus emellan. Men det var liksom, jag vet inte, det var så omöjligt att liksom tänka att jag skulle hinna tugga klart. Och så här, ja. För det var så jobbigt att ha något på gång medan verken kommer.
Och så återhämtas mellan och
ja.
Sådär.
Men sådana här saker visste jag ju liksom inte innan. Jag visste inte hur det skulle kännas med verkar. Men det är liksom, det är väldigt jobbigt att bli störd i en verk, kan jag säga. Och väldigt jobbigt att försöka ha något på gång. Så då hade jag ju tänkt på det där badet också. Men jag vågade ju inte gå ner. För då måste jag liksom gå ner en trapp och tappa upp det där badet. Och jag kände så här, jag pallar inte sitta där typ på toan och ta verken. Utan det var liksom skönare att ligga i sängen där jag var. Så när han kom hem så tappade han upp ett bad. Och så satte jag mig i det och det var så himla härligt. Alltså rekommenderar det varmaste. Alltså så härligt det är. Och det är en sån fantastisk smärtlindring. Helt sjukt ju. Alltså hur sjukt är det att hon fortfarande sover förresten?
Nej, det är, hon är så tyst.
Och det var så otroligt skönt. Och jag låg i det där badet. Som jag minns det då, så kom Kalle hem typ vid 10-tiden. Och sen så pratade han med BB när jag låg i badet. Och då, och liksom så här, och nu kommer verkarna så här. För då hade han ju verkligen klockat ordentligt. Och så ville han väl kolla lite om det finns plats. Det kan ha varit så att jag liksom sa det till honom, för jag var ju fortfarande nojig över det. Det var ingen som hade sagt så här, ja, det är fritt fram, utan det var så här, vi får se. Men då började jag känna så här, att jag kände liksom inte riktigt att jag kände mig trygg med att vara hemma. För jag kände att de var så våldsamma då. Och så kände jag att jag skulle sitta så där i bilen dit också. Och så började jag tänka så här, hur ska jag ta mig upp på BB när jag har så här ont? Alltså hur ska jag liksom, för det är en våning upp, det spelar liksom ingen roll. Alltså så här, gå från bilen var som helst kändes bara jättejobbigt. Och ens sitta i bilen. Så då kände jag att jag ville komma in. Och då liksom ringde han och sa det. Och så sa de att vi skulle komma. Sen en rolig detalj, alltså så här, hur, jag kommer ihåg att jag tänkte så här, hur klär man sig för förlossning? jag hade, det är liksom så konstigt bara, men det är så här,
hälsklackar.
Ja, hälsklackar och ja, men sitt piffigaste jag, så man får extra power. Jag tog på mig en partytopp och drog. Och så sen så åkte vi in. Men alltså det var ju som bara där att jag hade helst inte velat ha något på mig. Alltså det är så konstigt. Nej, alltså så här, varför ska jag ta på mig här? Allt känns så jädra värdelöst. Eller onödigt. Och sen så när vi kom dit så möttes, då kom de att hämta oss i dörren. Alltså jag vet inte hur detaljerat det ska vara. Men jag tycker liksom själv när jag har lyssnat på den här podden, så tycker jag det är mysigt med, man vet ju ingenting liksom.
Nej, det är jättebra med beskrivningar.
Då kom de att möta i dörren en barnmorska och hennes praktikant från Australien.
Mm-hmm.
Så sa jag till den här barnmorskan, för då medans vi typ väntade på att de skulle komma och möta i dörren, jag bara liksom klev in och typ la mig på, jag bara hittade så här en brits typ, det var så här akut ingången, så jag bara la mig på någon så här akut säng och bara, här ska jag ligga och ta min värk, alltså, för det är ju så, det går liksom inte att göra något.
Nej.
Man är inte dugligt ens att stå. Så då sa jag till henne, så jag bara, hur ska jag ta mig upp till förlossningen? Och då sa hon så här, hon bara, vi tar några steg i taget. Alltså jag älskar alla barnmorskor, jag vill bara säga det. De är så himla, himla bra på att lugna en framförallt.
Verkligen.
Då liksom tog vi oss in i hissen och då fick jag liksom bara krypa ihop i ett hörn i hissen och bara, typ. Tog verken där. Och sen när vi kom och gick i korridoren, då kom den där barnmorskan som sa att det skulle inte kunna ta en vecka. Alltså,
in your face. Jag var så nöjd.
Men obs, det här registrerar jag inte då, utan det berättade hon för mig sen.
Okay.
Men hon bara, och sen när du kom där i korridoren, jag kände mig så dum, för det var ju bara 2 timmar senare.
Ja,
men det var ändå en in your face stämning när jag stod där och bara flåsade ut min verk. Och sen så när vi kom in på rummet så bad jag direkt om att få bada. För det har sån himla tur att jag fick plats på Södra BB. Innan det stängde, att jag fick föda innan det stängde. Jag tycker det är viktigt att säga att det är så himla dåliga beslut som fattas, som att man inte prioriterar kvinnor och födande. För det var så himla lyxigt. Och det finns ju badkar på förlossningar här och där, men man kanske får turas om dem. Här får man som ett eget rum. Och då fick jag sitta i badkaret och så sen så... nej, just det. De undersökte mig ju först, såklart.
Just det.
Och då var det så här, att jag fick sitta med den där CTG-grunkan. Och så undersökte hon ju mig, hur öppen jag var. Och där hade jag då en fantasi om att om jag inte var tillräckligt öppen, jag vet inte om det här stämmer, det kanske gör det. Men att om jag inte var tillräckligt öppen, att jag skulle få åka hem igen.
Just det. Mm. Men det händer nog om man liksom bara är så två eller någonting.
Ja, men är det så om man har så mycket verkar?
Nej, det tror jag inte.
Nej, jag tror inte heller det. För att jag hade ju så våldsamma verkar.
Nej, men de tar väl in hur du verkar och mår och liksom allting i ekvationen.
Ja, men om man liksom inte har tagit mig hem.
Nej, men precis.
Och då undersökte först barnmorska mig och sen barnmorskepraktikanten. Och så frågade barnmorskan, den här praktikanten, alltså att hon skulle säga hur öppen jag var. Och så hon bara, I'd say about så här, 2-3 hon sa typ 1.5-2 centimeters. Och jag bara, fan. Och sen var det som att barnmorskan bara så här logmoderligt, hon bara, nej, hon är faktiskt öppen 5.
Ja, det är en jävla
skillnad. Och jag bara, yes. För det, alltså, det var så skönt att känna så här, att jag var halvvägs. Alltså, inte halvvägs, det är ju inte riktigt tid på det sättet i centimeter.
Men ja, för man räknar ju, man behöver, det är ju liksom lite delmål man, det är man delmål, jobbar med.
Absolut. Ja. Och det var så skönt att veta att jag, alltså, det blir som en bekräftelse. Jag tror att jag har lite så här dålig, vad ska man säga, att om jag har så här jätteont, alltså jag behöver så här bekräftelse på att så här, du har anledning att ha så här ont, eller ja, du är jättesjuk nu, eller oj vad ont den där halsflussen måste göra. Jag har liksom alltid så här, att någon måste bekräfta att så här, jag är verkligen risig just nu. Och samma sak med de här verkarna, då var det liksom så skönt att det var inte så här att jag överdrev att det var liksom intensivt, utan så här, ja, men då har man ganska duktiga verkar när man har nått så långt. Och då fick jag, då frågade de vad jag ville ha för typ smärtlindring, om jag hade funderat på det. Och du sa att jag vill gärna sitta i badkaret och gärna testa lustgas. Och det var lite grann bara för att jag vet att i vissa av de där rummen, för det, vi hade gått en sån här kurs innan, så har de så långa slangar på lustgasen så man kan ha det i badet.
Just det.
Då följer några härliga minuter av sitta i badkar, vara jättehög på lustgas och lyssna på min playlist som jag hade gjort. Kalle har lite roliga filmer därifrån. Och vi hade också väldigt kul åt, för att den här barnmorskan, hon pratade inte så bra engelska. Men hon hade ju som sagt just en praktikant som pratade engelska. Så att när hon tog fram den där lustgasgrejen, då sa hon, hon bara, yes, it is a bit, för då hade de trasslat in sig de här lustgasslangarna. Och så hon bara, well, they are a bit screwed. Och vilket vi hade jättekul åt. och extra kul på lustgas. Men sen, alltså det här är ju typ ingen lång tid alls, för sen så blir det byte. Alltså jag skrev sin typ 1:45. Och sen så blev det väl skiftbyte, tror jag, vid typ 1:30. Och då kommer en barnmorska som heter Mona, fantastisk. Liksom säkert jämngammal med mig, hade precis kommit tillbaka från sin föräldraledighet. Och jag hade träffat henne lite snabbt förut, så jag kände liksom igen henne. Så jag bara skrek från badkaret, bara, jag känner dig, Mona!
Right,
vilket
right.
jag tror också att det skrämde henne lite. Jag har väldigt bra ansiktsminne. Folk brukar tycka att det är lite läskigt att jag så här känner igen dem, fast vi bara har liksom flyktigt setts. Men det kändes så här jättehärligt att det var hon, och jag vet nu varför. Men sen när jag suttit i badkaret ett tag, jag hoppar lite nu. Nej, men alltså det är ju så, det är så här, jag sitter i badkaret, det är härligt. Men efter ett tag så tappar hon ljud, hon tycker inte att hon hör ljudet från Essa tillräckligt bra. Så då får jag upp i badkaret, och då märker jag verkligen vilken otroligt bra smärtlindring det är med vattnet. Okay. För att då känner jag att det blir väldigt våldsamma verkar när jag är ute ur vattnet. Så då så får jag ligga där med en CTG igen. Och det tyckte jag var väldigt jobbigt. Men det är liksom att så här frysa var inget kul heller. Och ha verkar, man spänner sig ju då också. Mm. Men jag hittade liksom ett sätt att andas. Så att jag kom på att typ 4 andetag så är jag igenom verken. Alltså om jag verkligen hittar dem djupa. Och jag kom på också att om jag sätter liksom hakan nästan mot, nu har jag ganska stor haka, men liksom om jag sätter den så här mot typ axeln, så håller jag liksom ner hakan och kunde andas djupt. Och så kunde jag andas 4 andetag och tänka som att jag skulle som över en topp. Och om jag tänker att jag ska över toppen, och då liksom andetag 2 och 3, de är liksom högst upp och de är vidriga. Men sen så vet jag att efter det tredje, då släpper det, då lättar det. Och det är liksom görbart. Man klarar av liksom 3 andetag. Och sen så vet man att det sista, det är det som liksom får verken att släppa. Och så gjorde jag.
Och så
satt jag där. Ja, och så satt jag där. Och sen så, när jag hade, alltså, jag liksom tog mig igenom de här verkarna. Och slutade med lustgasen, för att jag tyckte att, alltså jag tyckte att, men det, jag vet, det låter liksom som att jag är så här, värsta liksom hardcore personen, men alltså jag är verkligen inte det, men jag tyckte liksom att den störde mig i det här liksom tänket som jag hade med att liksom ta mig över den där toppen. Mm. Och då när jag tog lustgasen så blev det som att jag var inte riktigt beredd när verken kom. Det blev liksom lite för så här, det blev lite för kul. Mm. Liksom. Och det var, jag kände mer att det var bättre att vara i så här serious business mode. Och alltså, jag tror också att det var en grej för mig, för att jag har ju liksom ADHD, är väldigt dålig på fokus. Mm. Men i det här så hade jag så jädra bra fokus. Och det var så viktigt för mig att liksom, alltså jag tänkte ju inte på det i det stora perspektivet så här, att jag aldrig haft fokus och nu har jag det. Men i efterhand så är det coolt. Och jag vill säga det om du liksom är en person som känner att du liksom inte har så bra ordning och hej och hå, att det kan faktiskt vara ditt moment. Mm. Liksom, och man kan bli en sån som har kontroll. Men jag körde den där andningsgrejen och det funkade så himla bra. Så att jag liksom frågade någon gång, så här, finns det några andra? Det berättade Kalle om, att jag sa så här, vad finns det för andra smärtlindringsgrejer? Så här. Och då så var det som att Mona då, typ, alltså han uppfattade det som att hon så här låtsades inte höra. Men hon tyckte att jag klarade mig så pass bra. Ja. Och det var ju så bra. Alltså hon hade en extremt passiv roll. Men hon, det var ju bra. Alltså det var ju så snyggt av henne att hon kunde känna av att så här, jag behövs inte så mycket här. Någonstans här börjar jag kräkas. Och det har, jag, det har man ju hört om när bebisens huvud passerar spinetaggarna eller... Om det är huvudet ens, jag vet inte. Men något med spinetaggar och kräks. Och då har jag också tänkt så här, jag kommer kräkas. För jag har väldigt lätt att reagera med kräks. Mm. Gud, härlig, charmig egenskap, va? Nej, men, så att, och då började det kräkas. Det var väldigt våldsamt. Och jag blev lite förvånad över hur liksom, våldsamt det var. Men det var också lite skönt, för det tog ju fokus från verkarna. Ja. Alltså det är så bisarrt på något sätt.
Du fortsatte ha verkar samtidigt som du... Eller?
Men du, det har jag inte tänkt på. Tänker du att jag kanske inte hade verkat då?
För jag bara funderar på, fortsätter. Det måste ju vara fruktansvärt.
Ja.
Men det är klart, då tänkte inte du på det.
Alltså, nej. Bara, alltså, det är ju som bara ett sånt tryck på något. Det är ju väldigt kanske tråkigt att prata om. Men jag var... Ja, men på något sätt så var det så här... Att det var skönt att det var något annat att tänka på. Och sen så var det ju en... Alltså, det var ju också ett... Alltså, det sa ju mig att det fortsatte framåt också. Ja. Alltså spinetaggarna är ju på något sätt en framgång eller vad man ska säga. Alltså det var ju, vad ska man säga, det hade gått i rätt riktning. Barnet hade inte dragit sig tillbaka. Sjukt, va? Och Kalle försökte så här bäst han kunde med att så här klappa och lugna. Han var jättebra på att säga till mig hur jag skulle andas. Han var mindre bra på att stryka mig över ryggen på exakt precis rätt sätt. För han gjorde så här, alltså typ sa något som muntrade upp lite. Jag bara, inte skämta, inte skämta. Och så här, ströka mig över ryggen. Jag bara, för snabbt, för snabbt. Så jag bara väste. Så jag var helt introvert.
Ja.
Och sen så började jag få krystvärkar. Och då kunde jag inte, jag kände inte att jag kunde hålla emot. Vilket är en väldigt märklig känsla liksom. Men det, och för då, då kollade hon, och jag trodde ju så här, man skulle få rapporter hela tiden. Bara, nu är det öppen 6 cm, nu är det öppen 7. Mm. Men som jag minns det så kollade hon bara typ någon gång att jag var öppen så här 7-8. Och sen så hörde jag inget mer om det. Nej, och sen det. Var bara kom krystvärkarna. Och då kollade hon, då var jag tillräckligt öppen. Men huvudet var för högt upp.
Mm.
Så hon bara, du får gärna liksom spara på krafterna här. För det är liksom inte go time. Och det är ju supersvårt. Alltså jag bara, hela kroppen bara, ut med barnet. Och jag kände så här, jag var som i kroppens våld.
Mm.
Jag kunde liksom inte styra något. Och då föreslog hon att jag skulle byta position. För då i det här läget så står jag alltså på knä i sängen. Och Kalle håller liksom i mina armar så här. Jag står lutad mot en högre säng. Gud vad svårt att förklara. Men, men då så sa hon att jag skulle sätta mig på den här pallen. Den här liksom museiföremålpallen.
Precis.
Och jag tror att det är en positiv grej att liksom bara en förflyttning kan liksom göra att saker och ting händer. För då, som jag minns det, och det här är ju, alltså hela den här berättelsen är ju liksom ett förlopp på 7 timmar. Men i mitt huvud så känns det som två. Mm. Kanske, alltså det är verkligen inga, alltså så här, tid är helt
liksom, alltså, tappar man ju helt och hållet.
Ja, alltså mycket för att jag somnade mellan verkarna också, alltså jag har som ingen Kalle tyckte att det var extra underhållande att berätta för mig vad klockan var, för att jag blev så förvånad varje gång. Han bara, nu är klockan fyra, jag bara, va? Det är klockan fyra, så här helt, och så bara somna. Men då när jag satt på den där pallen, då är det liksom Kalle bakom mig, alltså det blev, hon hade frågat mig innan i vilken position jag ville föda. Och då hade jag sagt pallen. Och sen så hade jag väl liksom glömt bort det lite grann så här. Men det var ju såklart därför hon, geniet, föreslog pallen då. Och det är ju, det känns ju jobbigt att flytta. Alltså när man har sådär ont, då är det ju som bara världens sämsta idé. Vad fan ska jag liksom upp och gå? Liksom. Mm. Ja. Men när jag satt på den där pallen så, ja, men så var det typ, alltså kristade, jag minns det som kanske 2-3 gånger och liksom tog spjärn mot Kalle, och det kändes verkligen som så här, som jag typ hade fantiserat om, att jag bara tar tag i min man och bara så här, pressar ut den här lilla bebisen som är så, alltså det är så sjukt. Jag har ju sån perfekt bild av när hon kommer ut. Det kändes så himla annorlunda och krysta än vad jag tänkte, för att det är som att man tar i allt man kan och så händer ingenting. Alltså först gjorde det ju inte det. Det är liksom alltså minimalt. Jag har liksom tänkt lite på så här, du vet, en sån här lång ballong. I en ballongpåse så finns det alltid såna här avlånga ballonger. Mm. Och de är så jädra svåra att blåsa upp. Det är som att man bara tar i allt man kan och så den liksom öppnas inte, eller vad ska man säga, fylls inte. Mm. Exakt typ den känslan, fast i kryst. Alltså att man bara så här. Och så händer ingenting. Men det gör det ju. Fast det är inte som, det är inte den utdelningen som man tror. Jag fick ju liksom hålla emot lite grann för att hon, ja, för att hon inte skulle komma för snabbt liksom. Jag tror också att det var längre, alltså i mitt huvud är det så här, jag sätter mig på pallen, jag krystar och så här. Men det är förmodligen, alltså jag kommer ihåg att hon så här höll en varm, så här, råbra barnmorsketrick. Hon hade fyllt en gummihandske med varmvatten som hon satte liksom mot typ mellangården. Mm. Sen så kom min bebis. Alltså, och det är ju, alltså det, jag blev så förvånad över hur, alltså det är ju bara liksom huvudet man krystar ut. Det är ju liksom, sen kommer ju allt annat bara av sig själv. Mm.
Alltså, jättesnabbt också.
Ja, exakt. Alltså det är ju, och så tydligen så hade hon, för navelsträngen är varv runt. Så det var några sekunder som jag bara, hon skriker inte. Eller jag tänkte bara, bebisen skriker inte. Det ska den göra. Det var typ det jag visste. Och så såg jag hur de så här gnuggade henne. Och då var det där, alltså, det var, hjärtat bara stannar. Mm. Det är hemskt. Men sen så började hon skrika och... Och just att det där att när jag liksom, det tog lång tid när jag hade, alltså när jag hade henne på bröstet, det tog så lång tid innan jag bara så här kom på, vänta, jag har inte ens kollat vad det är för kön. Alltså vi hade kollat med ultraljud och var ganska säkra på att det var en tjej, men vi visste inte. Det är att allt annat blir så sekundärt i det där ögonblicket. Det är så himla häftigt. Och nu är hon här.
Ja, för den som är väldigt bra på ljud och sånt så kanske ni märker att vi har fått en ny dynamik i rummet.
Ja.
Essa vaknade lite här och ville käka, så vi tog en liten paus och nu är vi tillbaka och vi är tre som är vakna.
Vi är tre som är vakna och en som har hicka.
Ja.
Ja, vi får se hur det går.
Världens gulligaste, såklart. Var var vi någonstans?
Vi var över själva förlossningen.
Ja. Ja, vi slutade ungefär i att hon precis hade kommit ut och att det tog ett litet tag innan hon började skrika.
Ja, exakt. Just det. Och alltså, det är en sak som jag glömde säga var att hjärtljuden gick ner, eller den här accelerationen, man kanske vet vad det är. Alltså det är ju typ att hjärtljuden ska vara ojämna.
Ja, just
jag
det.
Kan inte förklara.
Jo, men precis,
det.
Att de ska följa med verkarna.
Ja,
och jag vet... pratar om det här i avsnittet med Hanna Widell, så vill man veta mer kan man ju lyssna på det.
Ja, men perfekt. För att, och då så var de inte som de skulle vara. Alltså typ strax innan jag fick krystvärkar så var det liksom en period av det. Och det var väldigt jobbigt för Kalle. Mm. Jag uppfattade liksom inte riktigt den här stressen. Jag minns att jag tänkte så här, ja men okej, det kanske blir akut kejsarsnitt. Men ja, då blir det det. Typ, alltså jag vet inte varför jag var så chill. Jag tänkte typ att det kanske var lite så här skönt för att då var jag klar med,
ja, exakt.
Klar med verkarna. Slapp hålla på att tänka på mina små bergstoppar som jag skulle ta mig över. Utan, för det gör ju ont liksom, det är ju synjobbigt. Men så att det hade varit en liten period av det. Och sen när hon kom ut så var det ju det där då med att hon inte riktigt skrek direkt. Och det var, då kände jag liksom hur paniken började. Alltså hon började verkligen skrika direkt som min panik började typ infinna sig på riktigt. Innan hon kom ut så fick jag ju också känna på huvudet.
Du gjorde liksom. Det?
Ja. Häftigt. Och alltså, det är häftigt. Och jag har för mig, alltså Kalle fick också känna, han satt ju då bakom mig och fick känna, och det ger ju en himla pepp liksom. Mm. Till, alltså, nu får man liksom höra lite.
Hej!
Vänta, jag tror jag måste ta lite.
Ja.
Hon är
multitasking mom.
Att få känna på, alltså det blir så otroligt konkret när man känner det där lilla huvudet.
Mm.
Alltså när jag tänker på bilden av när hon kommer ut. Det är ju liksom det bästa jag sett i hela mitt liv.
Mm.
Alltså det och alltså alla mina nojor, jag hade så mycket tankar om först om det skulle bli ett barn, och sen då när jag förstod att det, ja men det blir nog ett barn, då är det ett friskt barn.
Mm.
Liksom att klara sig hela graviditeten, alltså det är liksom hela tiden nojor. Och man tänker inte på vad som är vanligast, utan man tänker liksom på skräckexempel som man har hört. Så du, först var det bara så här, jag kollade henne liksom, att hon var okej.
Mm.
Och sen så fick jag hålla i henne. Och jag minns inte ens, alltså, det jag minns liksom att jag hade henne hos mig. Och Kalle klippte navelsträngen. Och sen så minns jag ju ungefär bara att så här, jag ligger i sängen. Alltså jag vet inte riktigt hur. Jag vet inte, tid existerar ju som sagt inte. Men jag låg i sängen, och det finaste ögonblick näst efter att när hon kommer ut, det är när hon liksom ligger på mitt bröst, och så börjar Kalle prata med barnmorskan. Och då ser jag bara hur hon lyfter på huvudet och så här tittar mot Kalle.
Nähä.
Alltså som att hon känner igen.
Mm.
Och jag hade känt så dåligt samvete, för att de säger ju så här under graviditeten att man ska prata med magen och hej och hå så här. Och det där kände vi aldrig, kändes så här normalt. Eller inte onormalt.
Naturligt.
Men det kändes inte naturligt för oss att göra det.
Jag gjorde inte heller.
Nej. Och alltså, så att, men det var ju så härligt att höra att det funkade ändå. Alltså jag menar, han har ju varit runt mig, så att hon har ju såklart hört hans röst. Hon har även hört vissa låtar. Hon gillar Kanye West och Drake väldigt mycket.
Ja, men bra.
Kan jag säga. Så att det funkar väldigt bra att lugna henne när hon gråter. Ja. Så det kan jag tipsa om, att så här, liksom lyssna på musik du gillar svin mycket, för det funkar ganska bra att köra dem när det är gråtig stil. Jag tror att min största noja inför förlossning och graviditet, alltså hela liksom, eller efter graviditeten, när hon väl kom ut, så jag var väldigt rädd att amningen inte skulle funka. Mm. Och att anknytningen inte skulle funka, för att det där jag liksom hör, alltså typ genom den här podden, och jag har hört att det är så här, man tror att amningen bara kommer av sig själv, men gör inte det. Det är ganska hårt slit för att få det att funka. Så att då, det var som att när hon väl kom ut och började liksom nästa nojfest, då är det så här, ska amningen funka? Ska jag knyta an ordentligt? Men det var ju som, den frågan var ju löst redan när hon kom ut.
Mm, vad härligt.
Alltså, jag känner så starkt för henne, och för att, ja men det är väl liksom en väldigt stark så här, beskyddarkänsla liksom.
Mm.
Men amningen var jag orolig för. Men den, alltså hon, det löste sig. Mm. Det funkade. Hon tog bröstet och liksom sög för kung och fosterland.
Bra, Essa.
Men det är ju så sjukt. Alltså, så här, sen, nu när jag pratar om det så är det som att jag slås av. Så här, jag hade ingen smärtlindring.
Nej, liksom, det är faktiskt under helt otroligt.
Förlossningen. Och det trodde jag inte. Jag trodde att jag skulle ha någon. Jag var lite skeptisk till epidural för att Inte för så här typ att bara, jag ska, så här, kroppen ska klara det själv, utan mer för att jag har hört liksom både jättebra och ganska dåligt om epidural. Jag har hört dåliga erfarenheter, och då tänker jag så här att det kanske är bäst att känna efter liksom, om jag verkligen, verkligen behöver den. Och sen hade jag skrivit i mitt så här förlossningsbrev att barnmorskan får avgöra om hon känner att jag behöver den. Att jag behöver den för att spara krafter, eller att jag kan vara hjälpt av den, så absolut. Uppenbarligen så gjorde ju hon bedömningen att hon inte ens ville lyssna på.
Exakt, ja. Det hade hon ju verkligen tagit fasta
kanske
på.
Kanske lite akupunktur. Men hon sa det sen, för det, alltså jag måste, det där är så här typ så himla fint kapitel i mitt liv. Alltså de där dagarna, eller ja, det blev ju 2 dagar på BB, när barnmorskorna kommer in och liksom kollar hur man har det. Och så kom ju hon, Mona, som hade förlöst mig. Kan man säga så? Det låter så.
Det tycker jag låter väldigt rätt.
Då sa hon att hon har aldrig känt sig så överflödig på en förlossning någonsin. Och hon var så här, hon bara, hur liksom, gjorde du? Jag måste berätta om det där med min andningstaktik. Och då sa hon att jag borde hålla kurser i det där.
Ja, men alltså, man undrar ju lite. Det låter ju som att du är väldigt naturlig.
Ja, men det, jag tror, alltså, ångrar du att du bjöd in mig?
Nej, det är så härligt med Essa.
Alltså, det här med amningen, att det skulle liksom kännas konstigt att en annan person ändå skulle liksom suga på ens bröst. Alltså, jag blev liksom, jag ska inte säga äcklad av tanken, men ändå lite så här. Det var väldigt främmande.
Ja, men brösten är ju så himla sexuella innan, innan man får barn. Så det är inte så konstigt.
Ja, men precis. Och hade inte sett fram emot det där att göra liksom då en så liksom sexuell liksom tillgång, eller vad man ska säga, som jag har. Göra det till liksom en matfabrik. Mm. Men det är liksom, det är helt sjukt hur otroligt naturligt det bara är. Alltså jag bara, du vet, bebis på bröstet. Liksom bara, varsågod, här, ät, gör vad du vill. Liksom. Mm. Det är så mäktigt att, jag tycker verkligen att det är som en ynnest att få, att ha det så. Att man liksom kan, jag tycker synd om Kalle för att han inte kan amma. Alltså, för det är så, det är sånt, det är ju en grej som vi har. Alltså, som
det
jag
är ju ett väldigt starkt band som blir. Jag känner ju det fortfarande på SSM 2. Hon slutade ju amma någon gång. Amma är ju hyfsat länge ändå, typ 11 månader. Och det är ju fortfarande så att det är brösten och vi har, alltså, hon finner ju någon form av trygghet här hela tiden.
Ja.
Inte med munnen längre, men liksom hon vill hela tiden.
Bröstet.
Ja, precis. Ja. Och kanske stoppa ner handen i BH:n eller något där. Liksom. Ja.
Ja.
Och det, jag tycker det är fint bara. Ja. Det är bara så fint. För det är ett band som vi alltid kommer ha. Liksom.
Och det är så, jag tycker det är så coolt också. För många har ju berättat om hur det känns så fuskigt. Att så här, vadå, ska man få bara ta hem den här bebisen? Från, ska ingen följa med? Ska ingen vuxen så här övervaka det här? Mm. Och jag, när jag tänker tillbaka på det, så tänker jag att det är ganska konstigt att de säger liksom ingenting innan de lämnar en ensam för natten. Alltså de bara, hon föddes ju liksom 8 på kvällen. Och sen de liksom bara typ städar upp lite och sen drar sig tillbaka. Mm. Och bara ingen kollar så här, har du koll nu? Vet du vad du ska göra?
Nej, precis.
Kollar du så att hon har andningsvägarna fria? Det är liksom ingen som försäkrar sig om att jag har koll.
Nej.
Och det är ganska häftigt. Så jag, första natten då, så låg jag med henne på bröstet. Och så när hon sov så kollade jag på Broad City. För det hade jag liksom laddat en massa avsnitt jag inte hade sett. Och det var, jag var ju så för speedad för att sova.
Mm.
Och sen så kommer jag ihåg, nu kommer jag börja bälla, men kommer ihåg när jag steg upp morgonen efter, och då vågade jag liksom lägga henne, eller om jag la henne, jag la henne bredvid Kalle, och så var det så fint, det var så här fin soluppgång, och så tänkte jag så här, liksom,
så här fint är min första morgon som mamma. Det är så häftigt att man bara liksom, ja, helt plötsligt är mamma. Så var det.
Sitter vi båda med tårar i ögonen. Men jag måste bara fråga det här med just med andningen, som jag ändå tyckte var så häftigt. Att du, hade du tänkt ut det där innan med fyra andetag? Eller kom det naturligt i stunden?
Ja, jag uppfann det i stunden. Jag hade ju liksom, så här, jag hade lånat den här boken Föda utan rädsla. Det jag lånat av en kompis. Läste inte riktigt den. Och för jag tänkte så här, jag kommer ju gå över tiden. Jag kommer ha så himla mycket tid att läsa den där sen. Och sen så jag hade liksom öppnat den och så hade jag sett någon sån här sammanfattningsruta. Alltså för jag är ganska dålig på liksom läsa böcker från så här början till slut. Jag har oftast flera böcker på gång samtidigt och så bläddrar jag lite i och så här hoppar lite så. Och då hade jag sett en så här sammanfattningsruta som jag bara tyckte var bra. Och då, så då var det som att jag sa till Kalle när vi skulle åka in till BB, jag bara, ta med den där boken. Det var en sammanfattning som var jättebra som vi kan titta på någon gång. Alltså som att jag tänkte som att vi hade den tiden att liksom bara, nu tar vi
en
fram how boken.
En how-to-manual.
Ja, exakt. Men då kom jag ihåg att det stod, och det här är möjligt att jag kommer ihåg helt fel. Jo, men att det stod så här, en avslappnad andning versus en icke-avslappnad. Alltså om man inte är avslappnad så har man liksom axlarna högt upp. Mm. En avslappnad har axlarna lågt. Man har hakan mot kroppen. Alltså det var lite så här jämförelse, typ do's and don'ts liksom. Och det var väl det, den bilden som jag försökte då få med mig. Och sen så har jag faktiskt hört Gudrun Abascal säga det här med hakan ner, gör en sit-up och typ trycka ut en tampong. Och så det var väl det jag hade med mig när jag liksom skulle krysta. Och sen var det, nej men jag tror bara att jag hade tur och tänkte ut det där med andetag. Alltså jag började väl bara räkna liksom hur många det tog. Och det var så skönt att jag, då visste jag så här, att det kunde inte bli värre. Sen så kände jag ibland, om jag inte andades tillräckligt djupt, så kände jag att verken kunde liksom hänga kvar lite, dröja sig kvar lite. Alltså det blev som inte av med den. Så då blev det så himla viktigt för mig att verkligen andas här jättedjupt. Men det är ju också så där, man säger, alltså det är ju många som säger så här, det är inte alls som på film, och det är det ju inte. Men det som var störst skillnad mot film, tycker jag nästan, är det här med att, jag vet inte om jag vågar säga det här, men ja, jag tyckte inte det gjorde så ont att trycka ut ungen.
I mean, det håller jag faktiskt med om.
Ja.
Det håller jag faktiskt med om. Men också, fast det är många som här, alltså, i podden har sagt
det.
Jo, men verkarna gör ondare, tycker jag. För det är en annan typ av ondsla, kan man inte säga. Men,
smärta,
tack.
Men vi kan kalla det ondsla från och med nu, för det är mycket mer kreativt använt språk.
Nej, men det håller jag faktiskt med om. Men däremot så, för mig i alla fall, så var krystvärkarna mycket mer utmattande. För att kroppen, hela kroppen tar i på ett helt annat konstigt sätt. Liksom.
Ja, och alltså, det är ju det där med att det känns som att ingenting händer. Alltså man ödslar så himla mycket kraft. Och jag tyckte ju att jag tog spjärn mot Kalle och bara pressade ut bebisen. Och Kalle bara, alltså det är det larvigaste tag jag har känt om mina armar någonsin. Alltså det var som att jag tyckte att jag verkligen, jag bara, gud, jag måste typ ha klämt sönder dina armar. Eller var det nu vad han höll? Ja, men hur kan jag? Ja, skitsamma. Jag höll in någonstans på hans kropp och klämde allt vad jag orkade. Och det, han bara, inte. Alltså det är så patetiskt.
Nej, men det, så förstås är det olika för alla. För det är flera som har upplevt att det gör jätteont med de här verkarna också. Ja. Men jag var lite förvånad över just det, nämligen. Ja. Precis som du säger, som på film, liksom, att det där är det mest fruktansvärt. Jag tyckte inte att det var, jag tyckte det var svinjobbigt, för jag höll ju på ganska länge. Men, men själva ondslan var värre i de andra verkarna, så att säga.
Ja.
Men det gick, nu så pratar vi aldrig, men det gick hyfsat snabbt ändå där, va? När det var dags för kryst.
Ja, alltså från första krystverken, så var, enligt journalen så är det då 40 minuter. Men det var ju då jag inte fick krysta i ett tag. Så att jag skulle tro att det gick ganska snabbt. Sen när jag väl liksom satte mig på pallen och krystade.
Vill du ha fler barn?
Absolut. Mm. Alltså, jag hade inte riktigt den där typ, när hon hade kommit ut, att jag kände så här typ, jag måste göra det här igen. För jag var så uppslukad av henne, men alltså, jag kände... Alltså jag känner liksom så här, varför har vi inte gjort det här tidigare, och liksom, kan vi göra det här, bara det här, alltid?
Mm.
Så känner jag. Jag vill ha liksom minst 3 barn. Mm. Alltså jag känner så här, men det, eller så här, det är inte säkert att det går.
Nej, det vet man inte.
Så att då kan man ju lika gärna liksom få drömma om det, och så får vi se liksom vad det blir.
Mm.
Men sen har jag också fattat att, alltså, nu det är ju som förhållandevis enkelt när de bara sover och äter egentligen, huvudsakligen. Det blir lite mer att stå i sen.
Kommer här, utmaningar på utmaningar.
Ja, precis. Men jo, jag vill säga en sak också som jag tänkte väldigt mycket på innan. Alltså det här med att spricka och sådär. Mm. För att när folk är med, alltså jag har ju lyssnat på den här podden, det är ju ingen hemlis. Och då är det väl som att, jag vet inte hur mycket folk har pratat egentligen om att spricka. Men alltså, när man hör folk säga så här om att man sprack mycket eller lite, eller man var rädd för att spricka och hej och hå. Och det låter så äckligt bara. Mm. Spricka låter så fruktansvärt vidrigt.
Mm.
Jag vill bara säga det, att jag är liksom såklart också nojig över det. Även om min största noja kanske mer var så anknytning och amning och så. Så det är såklart att ingen drömmer om en sån där rekordsprickning. Så här, jag fick sy lite grann. Och det var inte så farligt. Alltså det är så här, vadå? Varför ska det kallas att spricka? Det låter så hemskt. Liksom. Alltså det är så här, typ ett sår. Liksom.
Det finns ju väldigt mycket rädsla kring det.
Ja,
och det är nog det de flesta också är nervösa. Som du säger,
ja.
Väldigt många är oroliga kring det innan.
Ja. Ja, men alltså, och jag måste säga så här, jag trodde, och sen efteråt så kändes det ju typ som, jag var lite så här nojig att duscha.
Mm.
För jag kände som att, jag kände mig typ som en så här babianrumpa där nere.
Ja.
Ja, men alltså det är så här jätte, det är väldigt, alltså det är ju såklart svullet och så. Men då var det så himla fint att en annan barnmorska, som hade haft oss i så här förlossningskurs, alltså typ föräldrakurs eller vad man kallar den där, som många inte brukar gå för det känns tantigt. Våran var jättebra, och hon som hade oss i den, hon kom in och sa hej och sådär, och så pratade vi om att jag hade inte riktigt tagit den där duschen som ska vara så härlig, för att jag var lite rädd att konfronteras med trafikolyckan downstairs liksom. Och då var det som att hon bara, men kan du inte göra så här, kan du inte ta en spegel och kolla? Och jag bara, alltså nej.
Kaxigt.
Men hon bara, jag lovar, det inte så farligt som du tror. Och sen när jag kollade, alltså det såg ju precis lika, alltså det var lite så här, det var lite liksom, vad ska man säga? Gud, vad alla bara väntar. Vad ska hon säga? Nej, men alltså det var lite rött och lite svullet liksom. Men alltså inte, det var inte
den där massaken.
Alltså det såg ju ut som vanligt. Det såg ju ut som vanligt. Mm. Och jag pressat en unge igenom
det
där.
Så
det ser ut som vanligt. Alltså det är så här, hur kan det stämma? Och det var en sån otrolig lättnad.
Mm.
Jag tycker liksom att i mitt huvud så var det så himla mycket värre liksom allting. Alltså det skulle vara värre att trycka ut henne, det skulle vara värre i liksom snippan efteråt och sådär. Men alltså, jag har all respekt för folk som har haft jobbiga erfarenheter och behöver berätta om dem, behöver bearbeta dem. Jag tror också att det kan bli liksom som en liten snedfördelning, för att då blir det som att det är det man hör.
Mm.
Och då är det som, alltså, de som har lite så average förlossning, vilket jag tror att jag hade, att det är så här, då hör man kanske inte dem, för att då vi är liksom lite mer så här, ja men det gick ju bra, jag har liksom ingen, alltså
behöver ju... inte samma kanske behov av att prata ut. Eller det kanske man har ändå, men det, ja.
Nej, men
det är som sagt
här,
inte det som gör make headline, så att säga.
Nej, men jag tror också att man känner att det är som en disrespect mot alla som har det jobbigt. Och då är det så här, men då ska inte jag så här, ta något utrymme och säga. Men jag tänker så här, för de som är rädda att föda, så tänker jag att det kanske kan vara bra att höra så här, att det faktiskt kan gå bra också.
Mm.
Det kan gå vanligt.
Det kan gå vanligt.
Ja, och för mig, och sen är ju jag säkert så här dum i hela huvudet som bara körde så här utan smärtlindring. Det behöver man ju inte alls göra. Men för mig var det bara slumpade sig så. Och det visade sig vara liksom ganska bra.
Ja.
Och sen är det inte säkert att jag gör det nästa gång. För jag har fattat att det kan gå lite snabbare. Och då kan det liksom göra väldigt mycket ondare. Och hej och hå. Så att det är möjligt att jag har haft min bra förlossning. Sen kanske nästa blir svinjobbig. Mm. Det vet man inte. Men jag vill ändå så här säga att det kan gå helt fantastiskt bra.
Mm. Det är ju helt underbart att höra.
Och jag tror kanske en anledning lite var så här att jag var så beredd på att det skulle göra jätteont och vara jättejobbigt. Och, så jag blev liksom lite, jaha. jaha, det var inte. Och sen, men ja, det hjälpte väl att jag inte var rädd. Mm. Alltså jag var såklart nervös.
Du spände ju inte dig liksom att vara.
Nej, men precis. Sättet. Man kan nog slappna av sig. Mm. På ett annat sätt. Och sen så är det ju, om jag skulle få säga som ett tips till någon som ska föda, så skulle jag vilja säga så här, försök, alltså träna lite på andas. För alltså det är en sån här andning, alltså det var ingen liksom svår, jag låter så himla hippie nu, jag älskar det. Men alltså det var ingen så här, jag kan ingen speciell andning. Alltså det är ingen så här profylaxgrej, tror jag. Utan det är bara så här, typ yoga. Alltså det där som man får lära sig när man yogar. Att man andas när man stretchar och det är jobbigt. Så andas man så känns det lite lättare. Det är exakt en sån. Mm. Så testa typ att stretcha och andas igenom en stretch.
Mm, ja.
Det är typ det. Ja, men det är ju samma teknik.
Töj benmusklerna lite.
Ja, sen så gör det vidrigt mycket ondare när du väl liksom ska föda. Men det är samma teknik. Och smärtan är ju inte, det är ju inte en skärande smärta. Det är ju en molande smärta. Mm. Alltså det är en mensvärk upphöjt i 1 miljard. Mm. Men det är fortfarande en mensvärkkänsla. Det är liksom inte, det är inte ett knivhugg. Och det är inte,
nej,
det är inte liksom något som bränner eller så. Så ja. Jag vill hålla kvar i det så här, du kan göra det här. Och sen om det blir, alltså om du väljer att föda med kejsarsnitt eller om du väljer att liksom ta en epidural eller så här, hej och hå, det, alltså så här, föda kommer du göra på ett eller annat sätt. Och jag skulle önska att färre kände sig rädda.
Mm.
Och jag tror att, alltså om jag får återgå till den här politiska biten av det, att det är väldigt dåliga förutsättningar för människor som ska föda barn, som kanske känner sig lite nervösa, att se till att de måste vara nervösa över var de ska föda. Men jag tror att om du känner en så här trygghet, för jag byggde liksom upp någon sorts så här tanke om att om bara jag och Kalle är som ett starkt team, alltså om han vet vad jag vill och behöver och så här när jag ska föda, då kan man ju föda var som helst också. För det är barnmorskor jättebra överallt.
Mm.
Det jag tror att det som blir läskigt är det där när man har så här ont. Och, för jag tyckte ju inte att det kändes soft att vara hemma. När man är i den situationen, då känner man sig rädd. Alltså då blir man rädd. För att det är en, man kan inte ta hand om sig själv.
Ja, exakt.
I den, man är, hur stöddig man än är annars liksom. Så blir man liten.
Mm.
Men jag tror att om man bara kan hålla kvar den där tanken liksom att det går.
Ja,
eller hur?
Så uppmanar vi alla politiker och beslutsfattare att skärpa till det här med förlossningsvården.
Ja.
Tusen tack.
Ja, men tack Nina. Och jag är så glad att vi lyckades ro det här i mål.
Ja.
Trots lite stök. Och nu har hon såklart somnat.
Ja, men nu är det ju supermysigt såklart.
Ja.
Jag tror att för min del är det helt lugnt. Det är mer Robin tror jag som sliter sig, som ska klippa ihop det här.
Jag säger det här om är så Robin så du hör. Förlåt mig. Ja, men vad fan, vad ska jag göra? Jag har en bebis.
Tusen tack kära lyssnare för att du har lyssnat den här veckan. Och tack igen till Britta Zachary för att jag fick bjuda på din berättelse ännu en gång. Du vet ju också att du har en ständigt öppen inbjudan att komma tillbaka till podden när som helst. Missa inte heller Britta och Parisas grymma podcast. Jag lyssnar varje vecka, det tycker jag att du också borde göra. Kram på er allihopa. Glöm inte mammagruppen på Facebook och på Instagram. Tja då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.